Polynome är ett litet investmentbolag med också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomnar nya regelbundet. I vår lärorika podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Jag heter Niklas Donnerliv och är grundare av Polynom. Med mig har jag Polynoms vd Mats Lind. Camilla Bergman utvecklade Breakit framgångsrikt som vd under drygt 3 år. Innan dess var hon bland annat chefredaktör på Driva Eget. Nu har hon precis lanserat ett nytt mediehus som heter In The Loop. Arbetet med detta har man kunnat följa på en lärorik och ärlig blogg som heter Vd-resan 2.0. Som person verkar Camilla ha mer drivkraft än en container med batterier. Välkommen Camilla!
Jättemycket. Vilken fantastisk presentation. Jag blir nästan generad här.
Ingen fara alls. Jättekul att ha dig här. Vi tänkte att vi skulle börja lite grann med din uppväxt, din bakgrund. Hur blir man en Camilla helt enkelt?
Ja, jag är uppvuxen utanför Stockholm i en förort som heter Danderyd. Och sen flyttade vi till Täby. Och det var... Jag skulle säga att det har präglat mig ganska mycket. För att jag var absolut inte liksom en typisk Danderydare. Mina föräldrar var inte det heller. Jag var den enda klassen som hade liksom skilda föräldrar. Där pappa bodde på ena sidan golf. Banan i villa och så mamma bodde på andra sidan i en lägenhet och det är liksom inte riktigt det man ska göra i Danderyd. Så jag kände liksom alltid, även om jag, det känns ju nästan lite fjantigt att säga för att man är väldigt privilegierad som är uppvuxen här och i Sverige och i på ett bra ställe, men jag kände på något sätt ofta att jag var utanför mig lite så här. Jag var liksom inte riktigt som man skulle vara i den förorten. Och tyckte det var lite så här pinsamt när folk kom hem till vår lilla lägenhet hos mamma. Och jag ville alltid ha de här märkeskläderna som alla andra hade, som inte jag fick. Men jag tror, jag har funderat mycket på det där i efterhand. Och jag tror att det har dels gjort att jag har kunnat röra mig mycket i olika sammanhang. Alltså jag ska inte säga att jag känner mig jättebekväm i så här, det flådigaste riskkapitalistkonferensrummet, men jag fixar det ändå. Men jag känner mig minst lika bekväm hemma hos liksom polare i någon helt annan del av stan. Och ja, men gillar liksom att prata med och lära känna människor av massa olika slag. Och sen så tror jag att jag också har faktiskt fått en drivkraft att tjäna pengar. Jag är ganska bra på att bränna pengar också. Jag borde vara mycket bättre på att spara. Men så fort jag hade pengar så bara slösade jag dem. Och sen just det i kombo med det där med att alla andra hade, eller upplevde jag, alla andra hade märkeskläder och så här. Så jag kommer ihåg liksom så många år av min uppväxt. Så tänkte jag att jag ska tjäna så mycket pengar när jag blir stor. Jag ska verkligen bli framgångsrik. Så det har jag väl haft med mig, även om just det där sista har nog liksom förändrats lite på äldre dagar. Att det inte är det som är det viktigaste.
Men det har gett ett starkt driv helt enkelt. För om min research stämmer så blev du vd redan vid 26 års ålder. Vilket är väldigt tidigt jämfört med många andra.
Alltså du har ju bättre koll än vad jag själv har. Nu höll jag på att säga. Det beror, jag var nog, jag skulle inte säga att jag var vd på som, alltså jag var vd för mitt egna bolag, aktiebolag där, som jag inte hade några anställda i. Jag hade absolut en massa konsulter och leverantörer som jag jobbade med. Men jag startade eget under tiden som jag pluggade. Jag började plugga ekonomi i Uppsala, flyttade till London, bestämde mig för att sadla om till journalist och hamnade på... Vad jag inte visste då var liksom att i England så de som söker sig till journalistlinjen, det är liksom inte alltid de mest drivna personerna, utan då går man kanske på Cambridge eller på någon bra skola och sen utbildar man sig till journalist. Men det var en ganska soft skola och en soft universitet om man säger så. Men det var ganska bra för mig, för det gjorde att jag hade tid över att börja pitcha in liksom artikelidéer och idéer av olika slag till tidningar i Sverige. Så att då började jag frilansa och startade eget. Försörjde mig som det under min studieperiod och liksom på den svängen kom in, fick jobb i Sverige på en tjejtidning som heter Cosmopolitan som inte finns idag. Och det ledde till att jag sen efter ett tag kände, men nu jag älskar det här med att driva företag och sälja, det är det bästa jag vet och jag saknade det. Så att då hoppade jag och startade eget och ja, det ena ledde till det andra.
Och var det så du kom in på att du började jobba på att driva eget?
Mm. Först så drev jag eget företag och frilansade, skrev en bok, jag hade jag får återkomma till det sen när vi ska prata om misstag, men jag hade också en egen tidning inom tandvårdsbranschen som jag drev. Och sen på ett bokmingel som jag var på så sprang jag in i en man som heter Anders Andersson, som är en fantastisk person, ekonomijournalist, och den som liksom tog hela det här enkla språket kring ekonomijournalistik, liksom 100 sätt att sänka skatten eller så kan du spara pengar med smarta knep. Han tog liksom det till tidningarna, och vi sprang in i varann och bara fann varann direkt. Och han är nu, ja, vad kan han vara, 70 plus. Och jag är 39, men då var jag strax under 30. Och då hade han precis startat en tidning som heter Driva eget. Och jag började skriva för den och vi fann varandra även där. Och det slutade med att jag blev chefredaktör för den tidningen. Och ja, vi känner varandra fortfarande. Han är en av de största investerarna nu i mitt nya mediehus Loop. Så det är en helt otrolig kontakt faktiskt, som jag än idag är så himla ödmjuk inför, att jag bara sprang in honom på ett mingel och så blev han en så viktig person i mitt liv. Men det var den storyn.
Och du har även haft en annan mentor som också är med dig i dagens projekt, Lars Damén.
Ja, nu låter det som att jag bara har så här två äldre, men omkring mina mentorer. Men jag tror kanske att det ligger något i det där. Alltså jag är en ung tjej och då hittar man kanske något som är ens motsats. Men med det sagt, jag har många kvinnor omkring mig också som jag har fått otroligt mycket hjälp av. Men Lars träffade jag via tidskriftsbranschen egentligen. Så här han är mediechef, har varit vd på lite olika mediehus, IDG, Bonnier Tidskrifter. Och så lärde vi känna varandra via ett styrelseuppdrag. Och sen kände jag bara, men vad skönt med någon som har gjort det jag gör som vd. Och dessutom flera gånger. Och kan säga sådär, när jag ringer och gråter över att någon anställd har sagt upp sig. Eller någon är missnöjd. Alltså mycket så personalfrågor. Så är det så himla skönt med någon som har varit där också. Och kan säga såhär, men du släpp det där. Liksom, det där jag har varit med om det där 20 gånger. Det spelar ingen roll i det långa loppet. Gå vidare nu. Liksom, du är bra. Det är helt otroligt. Sån är verkligen Lars.
Du verkar ha haft bra utbyte av flera mentorer under din karriär. Är detta någon form av lifehack som skulle kunna hjälpa fler människor att utvecklas? Och i så fall, hur skaffar man en bra mentor?
Ja, men jag tycker verkligen det. Jag kommer ihåg, jag skrev en bok för lite över 10 år sedan som heter Powerprincipen. Där jag och min kompis Ulrika Ek intervjuade framgångsrika kvinnor om hur de hade lyckats i karriären. Och då var just ett tips här, skaffa en mentor. Och vårt tips i boken var att ha bara av dig till någon som du tycker verkar bra. Men jag måste modifiera det där tipset, känner jag, så här, lite över 10 år senare. För att jag tror att de bästa mentorerna hittar man omkring sig. Man springer på dem eller man har dem antingen i sitt eget nätverk. Eller att man sträcker ut en hand och kollar om man kan gå och äta lunch. Och liksom lär känna dem först. För att jag har haft några mentorer, eller liksom början till några mentorer under åren. Där jag har känt att det inte riktigt klick. Eller det har bara inte liksom gett så himla mycket. Men med både Anders och Lars och lite andra personer som jag har haft omkring mig, där har jag känt nästan vid första träffen, det här är en person jag gillar, jag kommer lyssna på den här personen, hen har gjort vad jag skulle vilja göra, jättebra. Och då har vi liksom, med Lars hade vi verkligen ett snack, att vill du vara min mentor? Och så träffades vi en gång i månaden och det var jättevärdefullt verkligen.
Om en tjej eller kille lyssnar på detta och vill göra karriär inom mediebranschen, vad kan de göra för att lyckas?
Ja, men vad kan man göra för att lyckas? För det första tror jag man måste liksom välja vilken roll man vill in på. Alltså, vill man vara journalist eller vill man jobba med sälj eller marknad? Så att prata runt lite med andra som gör det och se var du ska vara någonstans. Och sen skulle jag bara säga, hör av dig till så många du kan som sitter på någon typ av beslutsfattande. För att mediebranschen är verkligen det är som i många branscher, men jag skulle säga mediebranschen verkligen skriker efter bra folk. Så att det är en av mina största utmaningar nu, att hitta journalister till exempel som kommer kunna skriva initierat om våra ämnen. Det var jättelätt för 10 år sedan, för då ville alla bli journalister. Sen kom en tidningskris i samband med att liksom internet slog igenom för fullt. Tidningen hade jätteproblem och sparkade en massa människor. Ingen ville utbilda sig till journalist och nu sitter vi här och har jätteproblem. Så att jag skulle säga att det är ganska lätt att komma in i mediebranschen och do it bara. Hör av dig och kör.
Vad är det med mediebranschen som du brinner för? För ända sedan universitetet i England så har du hållit på med mediebolag.
Jag har själv funderat på det, för att egentligen skulle det vara mycket mer lukrativt och enkelt om jag gav mig in i SaaS-branschen till exempel, som växer så det knakar och är superhett och coolt och attraherar en massa riskkapital. Men jag sitter och harvar på här med journalistiken som är, ja, vi skulle säga, betydligt svårare att komma upp i omsättning eller liksom bygga ett skalbart bolag, för journalistik är så lokalt. Men jag tror att det är dels en liksom genuin övertygelse att journalistik är väldigt viktigt. Och viktigare ju mer världen förändras, ju snabbare det går, så behöver vi få så mycket citat oberoende journalistik. Alltså man kan inte vara helt oberoende för man är människa när man rapporterar. Men så mycket det bara går, liksom människor som kritiskt granskar, försöker rapportera så oberoende det går och har det som sin passion och sitt uppdrag. Så jag tror ett, det är jätteviktigt. Två, jag har ändå på något sätt, och nu vill jag inte låta skrytig, men så här, jag har ändå visat att det går att tjäna pengar på journalistik också. Och att man kan driva ett framgångsrikt bolag i mediebranschen. Och det är inte helt självklart, det är väldigt mycket en till skillnad från många andra branscher, så inom mediebranschen så är det ganska mycket så här, man ska vara glad om man ens går plus. Alltså många mediehus går back och har gjort det i 20 år och man bara får heller in pengar. Eller är man i en stiftelse eller man ägs en stort förlag och man vill inte lägga ner eller vad det nu kan vara. Men både med Breakit och innan att driva eget så lyckades vi ändå visa en bra vinst på sista raden. Och då känner jag att här, men jag vill fortsätta med det, jag vill visa att det går. Så det är väl någon typ av revanschkänsla även där.
En annan sak som är en liten röd tråd, att du har drivit eget, du brinner för entreprenörskap. Breakit var ju faktiskt en stor hjälp till många entreprenörer. Etablerad media kanske inte är så entreprenörvänlig. Hur ser du på det?
Ja, det var en väldigt bra fråga. Om jag tittar på åren jag har verkat i den här branschen, som för typ 10 år sedan, men då var det mycket mer så som du beskriver. Nu har ändå tidningarna så här fått upp ögonen för att techbolagen drar läsning och att liksom det här är de nya rockstjärnorna, de här entreprenörerna som har startat techbolagen. Så jag kan nästan ibland känna att det är tvärtom, att de är lite för, att andra etablerade medier är lite för okritiska till vissa av de här grundarna. Att det blir liksom så otroligt, wow, de har byggt upp ett miljardbolag på så här kort tid. Och sen så, jag som har verkat i den här branschen i så många år vet ju hur mycket hårt liksom blod, svett och tårar och ja, allt som ligger bakom det där, och hade velat ställa liksom 10 kritiska frågor till i en sån intervju. Flummigt svar för din fråga, så tänker jag i alla fall.
Du vet mer än de flesta om vad som krävs för att bygga företag. Finns det några särskilda faktorer som du vill lyfta fram som extra viktiga?
Ja, men det första skulle jag gissa att alla som har fått den frågan i den här podden har sagt, och det är ju att teamet gör framgången på något sätt. En dålig idé med ett bra team kommer att lyckas, och tvärtom kommer det inte lyckas. Jag har verkligen tänkt på det nu när jag drar igång Loop, att jag har kommer rekrytera upp och har rekryterat några personer, så att vi kommer vara, det blir väl 5-6 personer nu i höst, vilket är ganska riskfyllt givet att vi inte ens har testat. Vi har inte en enda kund än så länge, så vi har inte testat om affärsmodellen ens håller. Men jag är så säker på att får jag bara med de här människorna och vi kör igång, då kommer vi att lyckas på något sätt. Kanske inte med den idén jag hade från början, men då samlar jag teamet och så gör vi någonting annat. För mig har det varit jätteviktigt att alltid sälja och foka på intäkterna. Jag sa det tidigare att jag kanske inte är den bästa på att hålla pengarna. Men med det sagt så är jag ganska försiktig när det gäller just företagande. Jag är mycket värre privat. Men jag har fokat väldigt mycket på intäktssidan. Och hela tiden, alltså på Breakit var det verkligen, jag jobbade som affärsutvecklingschef i 3 år innan jag blev vd på Breakit. Så jag var där i totalt 6 år. Och det var ju konstant affärsutveckling. Alltså hela tiden. Nya event, nya nätverk, nya kurser, nya sätt att sälja våra prenumerationer. Och jag fick ibland lite kritik för det där, att det var så mycket nytt hela tiden. Och så borde vi inte bara fokusera på en sak. Och jag håller egentligen med om det, att det är bra att ha en grej man fokuserar på. Problemet är bara att media är så himla snabbrörligt, och vad som är inne en dag är helt ute den andra. Så att det funkar typ inte riktigt i vår bransch. Och nu när jag ser i backspegeln, så några av Breakits absolut mest framgångsrika liksom i affärsben genom tiderna, så långa tider är det inte, men under företagets historia, det var liksom affärsutveckling bara, och att vi var tvungna att så här, vi måste tjäna pengar, så nu kör vi. Och det har jag haft med mig hela mitt liv, där, att sälja och komma på nya idéer som kan dra in pengar och som är bra för läsarna såklart och kunderna.
Jag läste någonstans att ett av dina favorituttryck är kör bara kör.
Ja, precis.
Och det visar för mig att du har en orädsla att göra misstag. Kan du prata lite grann om misstag, hur du ser på misstag?
Alltså det är jättejobbigt att göra misstag, det ska man inte sticka under stol med. Och jag har haft massa jobbiga perioder, både långa och korta, liksom, där jag har gjort massa misstag. Men jag har ändå landat i, efter mycket om och men, höll jag på att säga, att det är ju misstag, alltså det är misstagen man lär sig av, och att ju mer framgångsrik du vill bli, desto mer måste du misslyckas. Det går inte, alltså det är helt omöjligt att bara lyckas och bli framgångsrik. Och den som säger det har inte drivit bolag. Och därför så är jag jättemån om att själv bygga en sån kultur med mina anställda. Och jag har inte alltid varit jättebra på det, absolut inte. Men jag ska säga, mina sista år har jag varit ganska bra på det. Att alltid liksom säga att om någon har gjort någon miss i marknadsföringen, så säger jag, okej, men det gjorde väl ingenting. Herregud, det där kan hända alla. Då vet vi det till nästa gång. Och vi gör en kul grej av det. Vi kanske kan, vi gör en annons som ser ut så här istället, eller vad det nu kan vara. Och det tror jag främjar innovation, för det gör att folk känner sig trygga och de känner inte att de kommer typ riskera att få sparken, och det gör att de blir mer innovativa och kommer komma på nya idéer som bolaget kommer tjäna på. Så alla vinner på det helt enkelt.
Det var ett bra svar på abstrakt nivå, men om vi skulle konkretisera. Beskriv gärna tre specifika misstag under din karriär som gör dig värdefulla insikter och som har gjort dig starkare idag.
Ja, men den första får jag säga då. Jag nämnde lite att jag hade drivit en tidning inom tandvårdsbranschen, och det var ju verkligen ett jättemisstag. Men som sen blev bra, men det började som ett stort misstag, för att jag hade högt flygande planer. Jag hade precis slutat på tidningen Cosmopolitan för att starta eget, och hade stora planer på att jag ville bygga det här medieimperiet som jag nu försöker göra liksom 2023, men redan då hade jag det. Och då fanns det en enda tidning på marknaden till salu, och det var en tidning inom tandvårdsbranschen som hette Dentalmagasinet. Och det var inte så att det fanns inga anställda eller så, utan det var liksom ett varumärke, ett register, och i princip that's it. Tjänade pengar på annonser. Så jag tog ett lån på 200 000. Jättemycket pengar för mig på den tiden. Det här var 15 år sedan typ. Och sen insåg jag vad jag hade gjort. Och bara, det var som att det slog ner med all sin kraft. Jag minns det fortfarande en kväll när jag låg i sängen och skulle sova. Och bara så här, gud, jag har satt mig i skuld. Så ofantligt mycket pengar. Jag kan ingenting om tandvård. Jag tycker inte ens att det är kul. Ska jag göra det här nu resten av mitt liv för att betala av den här skulden? Det blev liksom jättestort för mig. Men det var ju bara att sätta igång och få fart på det där. Alltså hitta skribenter, sätta mig och ringa annonsörer själv. Jag hatade varenda sånt samtal, men till slut funkade det på något sätt. Jag sålde lite annonser, jag fick in skribenter. Vi kunde få ihop en första tidning, det blev en nästa tidning. Och så, ja, till slut fick jag fart på den där. Och hade den i 3 års tid vid sidan om lite andra saker, och så kunde jag faktiskt sälja den för det dubbla. Så det blev ju en bra affär, men det var jobbigt nästan hela tiden. Och vad jag lärde mig av det var väl att jag tror ändå att det är liksom, det här med att hitta små hål på marknaden i all ära och ha en bra affärsmodell, men man måste brinna för det, annars blir det inget bra och det blir bara jobbigt för en själv.
Något annat misstag du tänker på?
Ja, jag hade en period på Breakit som jag har döpt för mig själv till hösten då alla sa upp sig. Men det kändes som att halva bolaget sa upp sig. Det var inte riktigt så, men det var liksom precis efter att pandemin hade gått över, arbetsmarknaden var i, det bara pumpades ut lediga jobb. Vi hade flera som hade varit hos oss länge. Samtidigt som det satte igång en liten spiral, som jag också har fått liksom höra från andra som har drivit bolag och lett personal fler mer år än vad jag har gjort, att de har varit med om samma sak. Att någon slutar, då väcker det en tanke hos en annan. Jag kanske borde börja röra mig också. Och samtidigt som det i några fall handlade om att liksom rollerna var alldeles för breda, vilket ja, det är egentligen ett ämne för sig. Men när man är ett litet bolag så blir det ju lätt att man behöver slå ihop liksom 2-3 roller i en person. För att man har inte pengar helt enkelt att ha så många personer. Och alla klarade inte det eller liksom trivdes inte med det, vilket jag verkligen kan förstå. Så det kändes som att nästan varenda vecka fick jag ett slackmeddelande. Camilla, jag skulle behöva prata med dig. Och varje gång gick jag ut och gick en promenad runt Djurgården och grät och ringde Lars och var jätteledsen. Och det där var så jobbigt för mig, för det tog väldigt hårt på min självkänsla. Jag kände så här, men vad är för fel på mig? Vad gör jag för fel? Jag kanske inte borde vara vd. Trivs inte folk här? Och jag hade kanske inte riktigt, jag hade Lars, men i övrigt så hade jag kanske inte riktigt så många människor omkring mig som sa, liksom, men sånt här händer. Ta det lugnt. Liksom. Det vore värre om vi hade en stor kris här, men det har vi faktiskt inte. Även om det kan vara lite missnöje hos vissa, eller vad det nu är, men så här, det är okej som händer. Så ja, vad ska jag säga, lärdomen från det där var väl att, ja, men det första tror jag att man måste vara beredd som vd på att det kommer att komma sådana perioder som är jättejobbiga och som leder till att folk kanske slutar och att det är till och med ganska många som slutar. Men man får inte låta sig nedslås för mycket, man får se det som något positivt, att okej, men nu får vi nya människor, och det fick vi också. Och när jag sen slutade på Breakit så kände jag så här, wow, vilket jäkla superteam nu som jag lämnar över, som kommer att vara här i liksom flera år framåt, för de är helt nyrekryterade och verkar trivas jättebra. Så ja, man får se det som något bra också, men det var jättejobbigt.
Nu när vi är inne på Breakit hade ju fantastiska tillväxtsiffror, och du har tidigare nämnt att du fokuserar på sälj. Kan du berätta lite grann hur du byggde upp säljorganisationen och framgångarna som ni nådde?
Ja, men det var, först jobbade vi med ett säljbolag som Breakit fortfarande jobbar med, som heter Leads. Och jag tror att en nyckel där, nu blir det ganska medianischat här, vi hoppas att läsarna, eller vill säga, lyssnarna gillar det ändå. Men jag tror att ett misstag många gör inom media är att när man har lagt ut försäljning på ett säljbolag så släpper man det bara. Och så sitter man där och är sur om inte de levererar bra siffror. Men om man har lagt ut sin försäljning på ett säljbolag så måste man ju se dem som sina anställda. Alltså de är dina kollegor precis lika mycket som en anställd medarbetare som sitter bredvid dig. Så att jag gav mig tusan på att jag tillsammans med det här säljbolaget skulle sälja in stora affärer till Breakit. Och det gjorde vi genom att vi var ute och pitchade. Vi kom på så här idéer som vi sålde in till allt ifrån en stor bank till ett stort försäkringsbolag. Och såg till att vara väldigt kreativa och snabbfotade. Och mycket mer så här, sa ja till att göra lite knäppa grejer med kunderna. Som en aktör som typ Dagens Industri, de har sina processer och modeller. De kan inte bara säga så här, jo men absolut, vi kör en hälsoutmaning här tillsammans med Skandia. Utan då blir det så här, nej men ni får köpa en annons. Det är det vi säljer. Så det blev verkligen en framgång för oss att vara ute och pitcha mycket. Och på det sättet kunde vi sälja in stora affärer. Det kunde vara på någon, liksom, allt från en halv till en miljon. Och också såklart en massa mindre affärer. Men det satt oss också på kartan mycket, tror jag, på annonssidan. Och sen började vi rekrytera. Och det var också en så här viktig komponent. Eller blev en viktig framgångsfaktor för oss att vi började bygga upp ett eget internt mindre sälj där jag hade en säljare, Emelina, som hon och jag jobbade jättetajt tillsammans och fortsatte vara ute och pitcha, och så hade vi också säljbolaget. Så att på det sättet egentligen, ja, det bara lades på miljoner, eller jag får säga. Men det var ju såklart också jättemycket på grund av att Breakit varumärke växte. Journalisterna hos oss gjorde jättebra journalistik, så att det ena gav det andra. Men en lärdom där är väl just verkligen att man, när man jobbar med säljare överhuvudtaget, så tror jag att som ledare måste man vara engagera, inspirera, vara ute mycket med dem. Och inte bara sitta på sin kammare och räkna i sitt Excel-ark och tycka att de ska komma in med siffror. För då det tycker inte de är så kul, vilket man kan ju förstå.
Och sen valde du att sluta på Breakit. Kan du berätta lite om bakgrunden till det?
Ja, men precis. Men jag hade varit på Breakit i 6 år och hade köpt in mig också i företaget. Så jag ägde nästan, eller äger fortfarande lite aktier i Breakit, men då ägde jag nästan 5%. Och kände, alltså det var många anledningar. Men en anledning var att jag kände ganska mycket att jag ville vara en större ägare i bolaget. Jag brann så mycket för och levde med som att det var min bebis. Och det var svårt för att det fanns en värdering. Jag hade gjort 3 kapitalrundor. Man kan inte bara säga, nej men nu, ja visst, här får du 10-15%. Sen kan man sätta upp andra incitamentsmodeller, vilket vi gjorde. Men vi var ganska mycket rookies på det där. Så att det blev liksom aldrig riktigt bra, ärligt talat. Så dels var det den frågan att det gnagde lite i mig att jag satt och jobbade för någon annan. Jag som ändå så här hade drivit mycket liksom företag innan, även om det bara var jag själv. Så, ja. Och sen var det också, och så det tycker jag ändå att jag kan säga så här nu en tid efter att jag har slutat. Men det är utmanande att vara vd i ett bolag där de 2 grundarna och största ägarna är anställda i företaget. I vårt fall då som reportrar. Och där en sitter i styrelsen. Och den andra hade en representant i styrelsen. Så det blev liksom alltid som att vi, vad ska man säga, det går i en cirkel. Vem tar egentligen besluten? Och jag är ändå ganska imponerad att vi klarade det i 3 års tid då, och 6 år, totalt 6 år. För jag tror att hade man tagit in en helt så här extern vd så hade det inte alls varit säkert att det hade funkat. Och det visar ju också, alltså det är väldigt få som klarar just det där, att ta in en extern vd. Jag har inte siffror på exakt hur det ser ut, men jag skulle säga att de flesta... många slutar i alla fall inom kort tid. Så det var en utmaning. Och när då sen jag födde barn här för ett år sedan, vår ordförande gick in som min vikarie, så det blev bara överhuvudtaget mycket saker som ställdes på sin spets. Och då kände jag så här, men ska jag flytta någon gång så är det nu. Jag älskar det här jättemycket. Jag vill komma tillbaka, men eftersom jag ändå går de här tankarna. Och jag har en jättebra efterträdare i form av Jonan Pettersson som var chefredaktör på Breakit, som kunde liksom ta vd-rollen också och fick en, vad man kallar en media publisher-roll. Så då bestämde jag mig för att hoppa av.
Nu har du beslutat dig för att starta ett nytt bolag, Loop, ett mediehus. Varför behöver Sverige ett nytt mediehus? Kan du ge oss den korta hiss-pitchen?
Ja, men de behöver ju det, för jag behöver ju något att göra här nu. Nej, jag skojar. Men ibland har jag faktiskt tänkt den hemska tanken att gud, tänk om jag bara startar Loop för att jag tycker att det är jättekul. Och kommer det här verkligen flyga? Men sen så tänker jag, men kom igen nu Camilla, nu du kan det här. Det kommer gå jättebra. Men det är väl en del av processen att tvivla och vara paranoid. Jo, men jag tycker att det saknas en som sagt, disruptor inom branschjournalistik. Och vad branschjournalistik menar jag, just, det är egentligen min gamla tandläkartidning är ett bra exempel på det. Men journalistik som riktar sig till branscher, och vi vill rikta in oss på olika branscher som har kommit liksom på senare år, som saknar en egen nyhetsbevakning. Så att vår första, vi kommer starta flera så kallade vertikaler, och vår första vertikal blir Impact Loop, som kommer rikta sig till nya bolag inom liksom tech och teknik inom impact. Så det kan vara allt ifrån liksom SaaS-bolaget World Favor som jobbar med hållbarhetsredovisning till Blykalla som är liksom mini-kärnkraftverk. Men där det finns en ny, någon typ av så här ny take och mer åt tech-hållet än ett liksom traditionellt vanligt svenskt industribolag som har funnits i Sverige i 50 års tid. Så det blir vår första vertikal. Och då, ja, för att komma tillbaka till din fråga, varför behövs det här? Men det är ju just för att jag tycker att det saknas nyhetsrapportering om de här frågorna. Och man kan läsa affärsmedia som rapporterar om alla möjliga branscher, men det finns ingenting som är just bara för dem. Och jag tror att framtiden är väldigt specifik och nischad, om man får säga. Det låter ju väldigt flummigt, men att vi vill ha liksom allt mer kunnig och initierad journalistik, det ser jag liksom tecken på att det blir allt viktigare för oss. Och där ser jag att ja, vi har ett existensberättigande helt enkelt. Så målet är att på 5 års sikt kanske så har vi startat 10-12 loops, som jag kallar det då. Och som sagt, den första blir inom impact. Sen har vi massa idéer på vad nästa ska bli, men det vågar jag inte riktigt outa, för jag vet att... Ja, gud, låter jag paranoid här. Jag är egentligen ganska öppen med såna här saker. Men jag vet att många branschkollegor följer det här med intresse. Jag kanske ändå borde ligga lite lågt.
Vi har 2 idéer till dig. Vi har dels Finansloop. Vi är inte nöjda med dagens finanshus alls, mediehus. Och onoterat loop såklart måste vi ha.
Ja, men gud vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni har tänkt till. Och den där tar jag med mig till vår idélista. Tack så jättemycket.
Kanon.
Kan vara så att det är lite något vi varit inne på. Men det vågar jag inte avslöja.
Ja, det är bra.
Då får vi beskriva då för de som lyssnar. Så blir det här som någon form av digital plattform med ett nyhetsbrev kopplat då till olika listor på olika loopar så att säga.
Ja, men precis. I det enklaste så är det man prenumererar på den loop som rör en själv. Och sen kanske vi startar någon typ av, inte vet jag, megaplattform alla de här. Men det är ingenting som vi har planerat. Utan om ni säger att vi skulle starta Finansloop då är det den som ni kommer att möta i sociala medier. Det kommer vi se till med hjälp av våra duktiga marknadsförare och sociala mediers algoritmer. Och då kommer ni hamna på de artiklarna och då förhoppningsvis vill ni signa upp för att vi ska göra så bra journalistik att ni tycker att det är värt att betala för. Och då kommer ni få minst ett nyhetsbrev om dagen med det senaste inom finansbranschen. Och ni kommer även kunna komma in på vår sajt såklart då och läsa artiklarna. Och vi kommer vara finansierade av just läsarintäkter och försöka komma bort ifrån det här med så här blinkande banners. Även om det är jättefint med den intäkten så tror jag att vi media det är lite som en trasig affärsmodell på många sätt. Och det vill jag också försöka förändra. Att man, vi jagar klick för att få annonsintäkter och få liksom visningar på banners så att vi får pengar där. Men sen försöker vi sälja prenumerationer. Och det blir en... Ja, men det blir en krock där, för att det är inte alltid samma journalistik som säljer prenumerationer som levererar på annonsvisningar, om ni förstår vad jag menar.
Ja, du har ju sett hur bygget och breaket genomfördes, kan man säga. Är det några bra lärdomar du kan ta med dig därifrån när du nu ska bygga loop? Alltså, kan du liksom snabbare nå framgång med loop tack vare att du har varit 6 år på breaket?
Ja, men utan tvekan. Det är därför som jag gör det här, för att jag känner att... jag känner väl att jag har lite av ett recept på framgång hur man bygger ett mediehus. Och sen fattar jag jätteödmjuk inför att jag kommer att behöva tänka om kring mycket. Och vissa saker kommer inte funka längre. Men en sån sak som jag tar med mig från Stefan och Olle som startade Breakit, det var faktiskt att ta in lite kapital. För det är många som har frågat mig, men varför tar du in riskkapital? Du kan väl bara börja skriva artiklar själv och sen anställer du en reporter om ett halvår när du ser att det funkar och så här. Men jag vill snabba på den processen. Och jag tycker att Stefan och Olle gjorde rätt som startade Breakit med några miljoner i riskkapital så att de ändå kunde ta in liksom några reportrar. För då blev det något av Breakit ganska snabbt. Medan annars hade det, alltså jag har sett så många mediesatsningar där man sitter där fortfarande 5 år senare och så är det en eller två personer som skriver allt. Och då blir det liksom aldrig riktigt någonting. Så att våga satsa skulle jag säga en sån sak. Och sen alltså alla gånger det här med att bygga team, vad man ska leta efter i människor och inte leta efter, hur viktigt det är i början att man hittar taggade, drivna människor som är lite så generalister som kan hugga tag i lite allt möjligt snarare än de här liksom, det låter hemskt att säga, men mer så här storbolagsprofilerna som ser fantastiska ut på pappret, men när de kommer in så är de vana att göra saker på 3 månader som vi kan göra på 3 dagar. Så det är också en jätteviktig lärdom. Men sen framför allt skulle jag säga att levererar vi värde till kunden. Vad är egentligen vårt kundlöfte? Uppfyller vi det? Är vi tillräckligt bra och vara på tårna där? Annars finns man inte, skulle jag säga, om ett år.
Du har skrivit en ganska intressant, lärorik blogg kring din utveckling av loop. Där ett ämne du tog upp var frågan om du skulle vara ensam grundare eller om du skulle ta med en medgrundare, alltså för- och nackdelar med det. Du får gärna berätta lite om det.
Ja, jag lämnade Breakit och kände ganska mycket då på grund av vad jag beskrev det här med att vi var flera stycken som skulle komma överens om saker och ibland var det fantastiskt. Alltså det var verkligen mätt fantastiskt, men det var också jobbigt. Så att jag var lite så här, nej, jag ska vara själv största ägare, jag ska sitta i styrelsen, liksom helt maktfullkomlig var jag. Ingen ska ta sig in i det här bolaget, jag ska verkligen vara ensam. Men sen insåg jag ändå att, ja men vad kul det vore, det är ju egentligen mest det. Vad roligt det vore om det var 2 eller 3, vilken ynnest att kunna få ringa någon annan och bolla saker och känna att vi är på samma på något sätt nivå, eller man ska säga, vi har lika mycket skin in the game. Men det är inte helt lätt att bara hitta en medgrundare sådär. Och det är väl inte riktigt heller så man brukar göra. Att man bara går ut och typ dejtar medgrundare som jag började göra då. Utan ofta är det väl att det är 2 personer eller 3 som kommer på en idé och sen så startar de. Men i mitt fall fick jag ju bara sträckt ut handen till lite olika personer. Fick en del förfrågningar själv. Vissa personer har varit nära att komma i land med. Men det har spruckit antingen för att jag har känt att det här var nog inte riktigt rätt. Liksom, är vi helt kompatibla? Eller vad ska den här personen liksom egentligen göra? Jättebra person, men vi måste sitta och producera liksom artiklar. Vill den här personen det? Eller så har det varit att den personen kanske kommit på att nej, men inte riktigt det här brinner för. Men det är en person som har varit med hela vägen och det är en kille som heter Thomas Eriksson som när det här sänds så har vi med stor sannolikhet gått ut med det, så därför kan jag berätta det. Men han var tidigare chef på Metro, jobbat på Egmont och Aller som är 2 mediehus. Superdriftig journalist som också älskar affärsmedia och att driva och bygga team. Och brinner väldigt mycket för produkt, så jag känner att vi kompletterar varandra där. Där jag är mer kanske kommersiell journalist och han mer produktperson, men också har många andra bra drag också. Så vi höll på att prata om det här egentligen sedan i vintras. Så att det har ju tagit nästan ett halvår att komma i land. Men det var nog bra, för att det har gjort att vi har stött och blött väldigt många frågor. Och nu känns det bara fantastiskt. Han börjar på tisdag och jag är så himla taggad för det.
Kul, grattis.
Och tack så jättemycket.
Om vi ska prata lite grann om processen och ta in kapital. För du bygger ju bolag nu, eller liksom du lägger räls i mans och kör, om man säger så. Mm. Så kan du prata lite grann om hur det är att springa på stan och försöka få tag på kapital?
Ja, men precis. Det har varit jättelärorikt, måste jag säga. Jag var involverad i en av Breakits kapitalanskaffningar, men nu när jag gjort det själv från start till mål så har jag liksom en helt annan bild av det. Och min första insikt är att för mig funkade det i alla fall inte att bara gå ut och pitcha kallt för vem som helst. Jag har fått ganska många nej från företag som jag tänkte så här, men det är väl klockrent för dem. Typ ett investeringsbolag som går in i media. Ja, men det startas inte så himla medieföretag, så de borde ju bara lätt hoppa på det här. Nej, men då tyckte de inte att det var riktigt rätt för dem. Och ja, men jag har fått nej från liksom ett antal olika aktörer som det är med och pitchade kallt. Och då egentligen så är det här ganska självklart, för det är precis som när jag har sålt in stora annonsaffärer. Det är så mycket lättare när man har en fot inne, man känner personen lite grann. Jag fick in 1 miljon från Anders Andersson som jag nämnde här tidigare i avsnittet. Jag har fått in ganska stor summa från en tidigare kontakt som jag känt i många år, som heter Gunnar Lockstal, som har gjort lite vad jag vill göra fast för 20 år sedan när han startade ett företag som heter Svenska Nyhetsbrev. Och ja, men helt enkelt så här, verkligen, lärdomen är väl att verkligen gå på de kontakter man har. Har man inte kontakter så tror jag man måste vara, då får man nog, man kan absolut pitcha kallt, men man kanske ska ännu mer jobba på sitt nätverk och försöka komma in i sammanhang där man vet att det finns kapital, vilket inte är helt lätt. Liksom. Jag fattar att jag också är ganska privilegierad som har kontakter nu efter en lång karriär som jag kan ringa och vara träffa.
Hade du en klar bild på pris och utspädning och så vidare när du gjorde den här processen?
Ganska snabbt så kom jag fram till att jag ville ha en värdering på 20 miljoner. Men då hade jag ju helt boomat det här med pre- och post-money. Det vill säga, man sätter en värdering innan man fått in pengarna på pre-money, och post-money är när pengarna har kommit in på kontot. Och jag hade då tänkt, jag hade liksom blandat ihop dem där. Så att vad det egentligen innebar var att jag ville ha 15 miljoner pre-money, ta in 5 miljoner och då skulle jag hamna på 20 miljoner post-money. Så det insåg jag ju i sittande möte med en investerare som heter Jan Friedman, som är så här, gammal medieinvesterare, fantastisk person och jättevass. Jag var supernervös inför det mötet, och när jag då insåg att jag hade, när han såg att jag hade skablat till där, så sa han så här, ja, men det här måste du ha koll på, och jag fick skämmas då. Men sen, däremot det här med utspädning, där fick jag ju faktiskt hjälp av er, och det, nu minns inte jag om det var jag också skickade iväg en fråga på LinkedIn, eller om det var ni som, du Mats som mässade mig. Men på något sätt var det att jag hade skrivit om det på LinkedIn, det här med utspädning och tänkkapital. Och då fick jag en jättebra mall, kan man säga, i Excel, där jag kunde fylla i hur, om jag går in med så här mycket, investerarna går in med så här mycket, det är den här värderingen, pre och den här post, då kommer jag bli så här utspädd. Och så kunde jag sitta och modellera med de där siffrorna. Och även, jätteviktig sak, jag kunde lägga in att om jag tar in kapital en gång till i framtiden, vad kommer jag sluta med efter det? Och då kunde jag helt plötsligt se att, så här, men oj, vänta lite nu, så här mycket kan jag inte ta in, för då kommer jag hamna under 50%, och det vill jag absolut inte, eftersom jag ska in en nedgrundare som ska ha aktier och sådär. Och det var även väldigt värdefullt just när jag och Thomas då, medgrundaren, höll på och bolla fram och tillbaka hur mycket aktier han skulle ha, hur mycket jag skulle ha. Då kunde vi också sitta i den mallen. Så att jag har delat den faktiskt med ytterligare en entreprenör och har fått jätteglädje från den. Så tusen tack till er för det.
Ja, nej, men tusen tack för att du nämner det. Och vi ska ge kredit till Albin Wernlund här på Polynom Investment som har skapat en ganska enkel snurra, men visar hur viktigt det är att ha rätt på siffrorna när man sitter och liksom ska dela ut sina andelar, helt enkelt.
Ja, och sen så här, det är ju, jag tror så här, det finns liksom ingen rätt väg som är exakt så här mycket pengar ska man ta in för att inte bli för utspädd. Eller, alltså jag har fått höra att men ta inte in några pengar alls, bygg upp det här först själv och sen tar in pengar till mycket högre värdering så blir du inte så utspädd. Eller så har jag hört det omvända, ta in så mycket pengar du bara kan, strunt samma om du blir lite mer utspädd, det spelar ingen roll. Till slut tror jag man får bara sätta ner foten och köra på och försöka att inte bli för utspädd. Det vill säga, och det lyckas man ju med om man kan försöka hålla värderingen uppe. Men, så där är jag ändå ganska nöjd liksom, på var det slutade. Men ja, det kommer säkert visa sig att jag har gjort något fel där också.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att du kör på KBK-principen och det kommer säkert gå bra.
Ja, hoppas det.
Vi hoppas ju såklart att du kommer kanske någon gång i framtiden börsnotera dig så fler svenskar kan få köpa in sig i Loop. För det låter som ett väldigt...
Ja, det vore ju fantastiskt.
Nej, men det låter som ett spännande projekt. För jag vet att du också brottas med lite grann vilken ticket size, minsta ticket ska man ta. Och det där är ju väldigt intressant faktiskt. Ska man ha 3000 kronor eller 300 000 kronor?
Men gud, vad bra att du säger det. För det är en sån sak som jag märkte efter några månader då, när jag hade varit ute och pitchat, fått nej från en del och fått ja från några som jag då kände, att okej, det kommer sluta med att jag bara har män i ägargruppen utöver jag själv. Och det är väl fine. Alltså, det är inget ont om er män, får jag säga här i podden. Men däremot så kändes det för mig att det skavde lite. För jag har varit ute och pratat ganska mycket om just vikten av kvinnors ägande och varför inte fler kvinnor som investerar och så vidare. Så jag kände att så här kan jag inte ha det. Och då skrev jag ett inlägg på LinkedIn där jag i princip lite inlindat efterlyste kvinnliga investerare. Och så skrev jag också att så här, för mig är inte ticket size, storleken på investeringen, det viktiga. Utan liksom, det kan vara ish 100 000 och uppåt, men bara jag får in smarta personer. Och då sa jag, gjorde en liten regel för mig själv att är det bra människor så är det okej att de investerar lite mindre. Och det där gjorde ju en jätteskillnad. Så att nu har jag 12 eller 13 investerare och då är lite mer än hälften kvinnor som går in med en mindre ticket size, men de har ju fortfarande jättemöjlighet att påverka genom att vara med på liksom ägarträffar. Någon kommer säkert med i styrelsen och så vidare. Och det är framförallt jättebra personer. Så det slutade, ja men det blev så himla bra. Och jag tycker att det där, jag hoppas att det kan inspirera andra också. För jag tror att många drar sig för att ta in mindre delägare. Och jag kan fatta det. Men det hade varit bättre om jag bara hade haft typ 3 ägare. Men samtidigt, ja, det finns fördelar med att ha många ägare också. Man får ett jättebra kontaktnät. Och de kommer ju verkligen att vara ambassadörer för Loop. Så jag tror att det var helt rätt faktiskt för oss.
Riskkapitalet idag är ju väldigt koncentrerat kring Stockholm och vissa heta branscher. Vad kan vi göra annorlunda för att bredda tillgången på kapital både geografiskt och till andra sorters företag?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tycker att det ligger ändå ett stort ansvar hos de individer som har möjligheten att investera, men som sitter på pengarna helt enkelt, antingen om det är på ett stort VC-bolag eller om det är själva som privatpersoner som affärsänglar. Men är man, alltså som vissa jag vet om i vår bransch som är liksom mångmiljardärer, men om de ändå bara rör sig runt Stockholm och Stureplan och trivs i den bubblan, då kommer de ju inte att hitta case någon annanstans. Och det är ju dessutom dåligt för dem, för det kan ju finnas verkligen oslipade diamanter på de allra flesta ställen liksom ute i landet, som man kan dessutom få till ett lägre pris för att det blir inte lika upphypat, det är mer doldisar. Så ja, det tråkiga svaret på din fråga är nog att jag tror det handlar jättemycket om att våga gå utanför sina nätverk och testa nya saker. Inte stirra sig blind på att det måste vara vi investerar bara i just den här branschen, exakt den här storleken. Det är bra att ha en investeringsfilosofi, men man har också, tycker jag, ett ansvar faktiskt. Att sitter man på mycket pengar har man också mycket makt, och då har man ett ansvar att i alla fall undersöka många möjligheter. Och det kan också såklart leda till att man tjänar ännu mer pengar förhoppningsvis. Annars kan man inte göra det.
Kan du liksom beskriva lite grann om de framtida planerna för Loop? Utan att avslöja för mycket kanske mot konkurrenterna. Men jag tänker lite grann så här. Vi har sett vad du gjort på Breakit. Kommer Loop vara Breakit 2.0 eller kommer Loop vara en helt ny grej?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag vill verkligen inte att det är 2.0 journalistiskt. Alltså, det där lät ju fel, för det är klart att jag vill att det ska vara något jättebra. Men jag försöker nästan aktivt nu att inte läsa Breakit så mycket. För jag vill hitta min egen ton och vad Loop ska vara. Och vill inte påverkas för mycket av andra nyhetskanaler. Och särskilt då, jag har ju varit på Breakit i 6 års tid. Så det är inte så konstigt om jag hela tiden faller tillbaka i vad jag vet funkade där. Men jag vill verkligen att det ska vara någonting helt annat. Och jag tror att existensberättigande för oss kommer nog vara mycket mer det här initierade i branschen. Där ja, men säg liksom bred affärsmedia kanske skriver om att bolaget X tar in 100 miljoner i kapital och det är nyheten. Men för oss är det väl kanske ännu mer intressant om okay, hur kommer de här pengarna användas? Vi har pratat med produktchefen för att man ska satsa nu alla de här pengarna på produkten och då kommer man göra så här med den här techstacken och ja, men går liksom mycket djupare. Men sen om man säger övergripande planer för företaget så hoppas vi dra igång liksom en minst 3 loops nu kommande året och helst 10-12 på 5 års sikt. Och några kommer säkert att floppa, eller de kommer att floppa och det kommer vi lära oss av. Några hoppas jag kommer bli jätteframgångsrika och några kanske blir ja, men, bra. Så. Och på det sättet så, alltså min tanke är att jag vill verkligen sitta högt men jag är också realist och vet att journalistik är inte som till exempel e-handel, en superskalbar affärsmodell där man på ett år kan vara ute i 15 länder. Utan man måste börja och bygga i Sverige och sen kanske liksom gå utomlands. Men vi kan ta mycket, jag tror att vi kan ta mycket marknadsandelar i Sverige och bygga ett jättefint bolag bara här och sen växla upp.
Nej, men vi håller med dig och vi ser med spänning fram emot och följer dig. Vi tänkte köra ett par avslutande frågor. Vilken intressant fråga skulle vi ha ställt dig som vi kanske har missat?
Åh gud, vilken bra fråga. Jag kanske inte gärna hade svarat på den, men som journalist så är man ju drillad i att man ska alltid så här vara lite jobbig och ställa liksom följdfrågor som så här sätter personen på, ja men, gör personen lite obekväm. Så då kanske det skulle vara att ni skulle ställt någon mer fråga om utmaningarna där med att vara vd i ett ägarlett bolag. Och så hade jag känt mig lite obekväm och inte riktigt velat säga det, men jag hade ändå säkert sagt det för att jag är en öppen bok och kan inte hålla tyst. Men, så det var bra att ni inte gjorde det.
Men nu måste du svara på frågan.
Ja, ah, gud, nu... Oj, såklart jag satte mig själv i sjön. Jag tror att det är så himla bra med ägarledda bolag och att entreprenörsdrivna företag, alltså man det finns ju studier som visar att det går mycket bättre än vad bolag där inte entreprenören är kvar går. Och jag tror verkligen på det. Men sen finns det en massa utmaningar med det. Och om man då vill steppa av vd-stolen, hur ska man göra? Ska man jobba tillsammans med den nya vdn? Och jag är inte alltid säker på att det går. Ibland tror jag kanske att man måste bestämma sig. Antingen kör det här själv som entreprenör och se till att ha typ en jätteduktig COO. Eller så låter jag den här personen köra och så får jag själv kliva av och typ bli konsult till exempel. Men, eller så funkar det. Det är ju nog olika. Men jag är i alla fall jättetaggad på att vara vd för Loop länge. Jag säger som Sebastian Siemiatkowski säger om Klarna. Han säger att han skulle kunna vara vd för Klarna resten av sitt liv. Jag skulle kunna vara vd för Loop resten av mitt liv.
Jättebra svar tycker jag. Finns helt enkelt inga facit.
Nej.
Vi leker med tanken på att du nu har byggt Loop framgångsrikt. Och vi pratar 2028. Då ordnar vi så att du får tjänstledigt med full lön i ett helt år. På villkor att du skriver en bok kring vad som helst. Vad skulle den boken handla om?
Vilken rolig fråga. Vad skulle den boken handla om? Någon typ av entreprenörs/ledarskapsbok skulle det nog ändå vara. För jag känner att jag tror mycket på det här med att gräva där jag står. Och att en sak som jag verkligen brinner för, det är det här med hur man som bolag ska hitta sin USP. Jag är väldigt inspirerad själv av en bok som heter Blue Ocean Strategy som jag verkligen kan rekommendera lyssnarna att läsa. Skulle jag skriva liksom min take på det, att jag tror just hur kan man dels snäva av sin målgrupp så att man verkligen har inte försökt rikta sig till allt och alla, men sen vad ska vi vara bäst på, vad ska vi strunta i, hur har vi ett existensberättigande där vi inte konkurrerar med 10 bolag som gör samma sak. Så ja, men en bok som det kanske skulle heta typ USP med Camilla Bergman eller något sånt.
Låter bra. Om vi avslutar den sista frågan, vem tror du skulle vara en utmärkt gäst i våran podd?
Jag har ett självklart svar på den frågan och det är en jätteinspirationskälla för mig som också har blivit en nära vän bara senaste året faktiskt. Och det är Josefin Sigedal som är vd på tidningen Affärsvärlden som funnits liksom hur länge som helst. Men hon och Peter Benson tog över den tidningen och gjorde en turnaround. De hade tänkt att det skulle ta x antal år men de fixade det på 10 månader från förlust som... Den här tidningen har gått med förlust liksom hur länge som helst men de vände den till vinst och nu går den som tåget. Och hon är dessutom jättespännande utifrån att ja, men det är en supervass som vd och dessutom tycker jag att ämnet passar er. Lite så här, affärsvärlden riktar sig till investerare. Så att det skulle bli en bra att slå två flugor i en smäll.
Vi ringer henne och hälsar från dig helt enkelt.
Ja, gör det. Gärna.
När vi ändå har en journalist på tråden, vi är ju lite nybörjare på det här med att producera en podd. Så du får gärna tipsa oss om bra frågor i syfte att gräva fram lärorikt material för våra lyssnare. För tanken är ju att de ska utvecklas både som framtida entreprenörer för de vill starta eget någon gång. Men också som investerare. Alltså om de vill investera i onoterade bolag så är det bra för att de har lite grann koll på vad som krävs för att lyckas.
Ja, men jag tycker att ni ställde väldigt bra frågor. Jag tycker att det var bra vad du gjorde här innan vi började spela in. Att du liksom flaggade för att vi kommer prata om misstag. Och att det är viktigt för podden och för lyssnarna. Och jag håller verkligen med att det tror jag man kan prata nästan liksom, obegränsat om. Alla misstag man har gjort på olika plan. Och ju mer man börjar öppna upp, desto mer modig blir man ju på något sätt att prata om det. Även det svåra. Och sen tycker jag att det är bra det här med så här, har du något konkret exempel på det? Kan du bli mer konkret? Berätta om det och liksom våga gå på djupet som i att hur byggde du upp en säljorganisation till exempel och så försöka få fram det så konkret det bara går. Och sen är ett litet så här, journalistknep, det är att om man vill få någon att avslöja en siffra, till exempel så här, vad sålde du bolaget för, då kan man slänga ur sig lite siffror så här, men var det 20 miljoner? Ja, men jag kommer inte säga, jo men säg, var det 10 miljoner? Nej, absolut inte, så lite var det inte, kommer ju personen svara då. Och så får man tala man på så där tills man hittar ett spann och då vet man, okej, men något av där var det liksom.
Kanon, det ska vi ta med oss. Ett stort tack Camilla för att du var med på vår podd. Stort lycka till i framtiden. Jättekul att ha med dig.
Tack så jättemycket och tack för all hjälp. Jättekul att prata med er. Ha det så bra.